Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkommen till den här omgången av vår Job Comedy Pod. Och idag har vi en jättefin gäst med oss. Vi har Fernando med oss.
Tack.
Det är inte så ofta vi får jubel sådär. Så du kan
känna dig. Tackar. Vår tesa, Nej, säg ingen.
Vi har fått
besök. Jag är jätteglad för att vara här. Det sa jag tidigare innan det rullade. Så det var jättekul. Det är skitkul. Det är första podden. Jag har varit så här. Många har haft poddar. Och jag har varit så här, vad fan fått jag med på en jävla podd för? Men jag har varit för divig för att fråga. Jag har faktiskt frågat om lov och de har sagt, men vi känner inte dig. Så jag blev jätteglad att jag får vara här. Och sånt där. Så tack. Jag är jätteglad.
Tack för att du vill komma.
Jättekul att ha dig här.
Det är lite kul att du inte har varit med i en annan podd, tycker jag. För då blir vi lite så här exklusiv.
Nej, men vet du vad? Jag tror, det kommer ju säkert gå in på, vi kommer prata om, så här, ni kan fråga om allt. Allt. Och då menar jag allt. Så jag, fuck it. Så, men jag tror anledningen för att jag hänger inte med ståuppkomiker. De som är på klubbarna och sånt där. Och det är inte att de tycker att jag är dum i huvudet eller att jag tycker att de är dum i huvudet. Det är bara att det bara inte är så.
För
att
är bara inte roliga.
Exakt! De är, Nagme är den enda. Och du är den enda som är normala. Liksom. De andra kan dra åt helvete. För det är Janne Westerlund. Skit i det!
Sådär ja. Men man kan ju skaffa gig i Finland kanske.
Ja, exakt. Exakt.
Eller följ med mig till Borlänge och Avesta.
Men du kan betala. Ja, Fagersta. Kom till Fagersta.
Du får bo där.
Du får inget betalt.
Men Fagersta, är inte det med Dalmål? De pratar lite så här.
Ja, de pratar Dalmål.
Är det från Ludvika? Ludvika.
De pratar så här. Mora Nisse. Det är lite mer Dalmål.
Det är Dalmål. Så vad får
ni? Jag ger mig inte ens på härma någon dialekt nu när vi liksom har två som har väldigt tydliga dialekter. Du är från Gävle.
Du är från Gävle. Gävle, då pratar de så här. Ja, hallå Fernando. Hur är det med då? Mår du bra?
Ja, men det är trevligt. Det är jävligt bra. Ja, lite. Vet du vad? Det är jävligt bra är det. Men det är, jag har så här, vad heter jag? Jag tänkte fråga Mortesa inte. Jag har så här. Man kallas det nu blöder du röva?
Det vet inte jag.
Nej, men vad fan? Nej, men du vet det. Nej, men jag blöder. Ja, det har jag. Så jag har sån här. Jag har köpt sån här jävla grej. Och jävla vad ont det gör. Alltså det är som chili. Det ska jag göra två veckor.
Fernando, jag äter leverpasta.
Ja, men jag bara säger att jag har det. Det ser ut, du vet när jag har det. Det ser ut som någon har slaktat en get.
Ja, jag fattar.
Så det är, så.
Vi har väl, vi hade get här på bordet.
Exakt.
Nagme, vad har vi på bordet? Vi har en slaktad get.
Det är lammtunga.
Ja, det är lammtunga.
Alltså, give me. Nu, jag sitter ju.
Men det jag vill komma till, det var dialekten här.
Värmland representerande. Men det finns sagt, nu pratar jag den Karlsdialekten då. Sen har du Kristinehamnsdialekten. dialekten, den är lite mer bonare. Så vad gör du då? Fan gör du? Ska du stryka eller? Du kan inte tro att du är någonting. Vad tittar du på?
Mm.
Sen har du Karlskoga-dialekten som är faktiskt mer så här, bråten, pratar så här. Om du gillar fotboll så är Ola Toivonen. Pratar hela tiden. Fan vad kul. I Karlskoga har de sex med djur. Det är helt okej, för det är livsstil där.
För det är så.
Ja. Så det är lite sådär. Sen har du ju Örebro, måste inte en näring. Jag tycker om sådana här saker. Vad heter det? Dialekter.
Dialekter.
Tycker, tycker det intressant.
Men du, Nagma, du har ju bott i Avesta, Alvesta?
Jag bodde i Dalarna 7 år. Och när jag bodde där så hade jag faktiskt Dala-dialekt. Men sen flyttade jag runt så mycket. Jag flyttade till olika länder och så har jag bott här. Så nu vet jag inte vad jag har för dialekt.
Får vi höra lite dalmål då?
Men om någon säger så kan jag harma. Ja. När jag har glömt. Kan du
som
säga?
Gustav Vasa. Dalarna. Jag kom här. Åka skidor till Mora.
Åka skidor till Mora.
Hängde med till Kupolen.
Kupolen, ja.
Och han då?
Kupolen.
Och då kom jag till gräs.
Åh, herregud.
Ja, just det. Ja.
Men du då, Robin, du är ju
ja, här, jag blir, nej men jag, vadå, nej men jag är ju liksom jag är ju uppvuxen i ett höghus liksom.
Vart?
Söder eller norr? Årsta i Stockholm.
Liksom. Årsta.
Årsta, men det, just när jag säger Årsta så får jag ofta höra att det låter som att jag har någon dialekt. För att jag säger till en Årsta med ett längre å.
Ja, just det. Årsta.
Jag hör fortfarande inte själv.
Ja, men inte det är så här lite så här
ja, men det, min mamma pratar ju så.
Hon gör det.
Hon är ju född på liksom Södermalm.
Ja.
Så att det är verkligen så här eta reka och liksom jobben.
Ja, jobben.
Jobben.
Jobben. Jag kan
nu. Men du är vuxen i Årsta liksom.
Ja.
Men hur var det växa upp där jämfört hur det ser ut nu?
Det är väldigt annorlunda ifrån hur det är nu. För nu har det blivit alltså väldigt trendigt. Väldigt inne. Alltså när jag växte upp alltså i mitten av 80-talet i Årsta, då var det fortfarande en så här, närförort till Söder. Liksom. Okay. Det var ju verkligen inte... Alltså, det var ju fortfarande bra område. Det var ju mer arbetarklass än vad det kanske är nu. Nu är det väl mer mediaklass typ.
Mm.
Nej, men jättebra. Men det är lite som en småstad bara.
Okay, liksom. Men nu kommer man inte ut, för mig är Årsta fortfarande lite så här, fan, hur tar man sig dit?
Mm.
Det är liksom, du har ju Liljeholmen och sen har du Årsta, men var det tunnel? Det är ju pendel.
Alltså det tvärbanan byggdes när jag bodde där. Då byggdes tvärbanan.
Ja. Hur gjorde du det innan då? Var det buss?
Då var det buss. Buss till Gullmarsplan. Ja.
Förr i världen.
Förr i världen. När jag var kid va? När jag var lite knådd va? Växte upp i Årsta alltså. Ja. Nej, men vad fan. Vad ska vi snacka om idag då, Alfons?
Idag ska vi prata om disciplin. Och anledningen till att vi gör det är lite för att både ja, men du och jag och Nagma har en bild av att Fernando är jävligt disciplinerad.
Ja.
Och varför tror vi det? Ja, men du säger du är vältränad. Du går upp med en jävla energi på scenen. Vi har liksom en föreställning om att du är en sån som får väldigt mycket gjort. Liksom, och lever i någon slags disciplinerat sätt. Liksom. Ja. Du utstrålar det i alla fall.
Ja, tack så mycket. Jag försöker vara disciplinerad. Mm. Jag försöker ha... mål, ja, för mig, jag är väldigt så målinriktad, målfokuserad.
Mm.
Det är kanske för att jag inte kanske kommer in från teaterbiten och sådana här saker. Så, eller jag vet inte hur alla andra kommer hit med stand-up. Mm. Men för mig, liksom, jag har spelat fotboll väldigt mycket. Jag satsat på det väldigt mycket. Jag spelat boxats väldigt, väldigt många år. Och då var det alltid viktigt, när man tar fotboll, då måste du vara... Och jag satsade, mitt mål var att bli fotbollsproffs. Så då var jag tvungen att vara målfokuserad. Samma sak med boxning också liksom, och fokusera på den träningen. Och så jobb då, som jag jobbar som säljare, då måste du vara det, lägga upp olika mål, veckomål, dagmål liksom, och vara bäst hela tiden. Under typ i hela mitt senare bort kanske 11-12 så har målet alltid varit att jag måste vara bäst liksom.
Mm.
Vilket har varit jättejobbigt också.
Mm.
Men så då tog jag med det in i stand-up då, och inom film.
Mm.
Så allting jag vill göra är liksom, jag ställer väldigt höga krav på mig själv då. Och på andra som jag arbetar med.
Mm. Vad innebär det då? Alltså jag tänker att när man har väldigt höga krav på sig själv. Mm. Och så lägger man kanske väldigt mycket tid för att nå sina mål naturligtvis. Man är noggrann med att sätta sina målsättningar.
Mm.
Men det innebär ju också att, tänker jag, att man inte alltid når sina mål.
Mm.
Och hur hanterar du det?
Nej, ibland inte så bra. Nej, men så är det. Nej, men det är, om man tar, men som ni senast, då körde jag på Big Ben liksom.
Mm.
Och då hade jag ju inte kört på en och en halv månad. Men jag går upp klockan 05.00 varje dag och skriver nytt. Så att jag ska liksom vara förberedd. Men, och sen när jag håller på och liksom repa så känner jag så här, shit, vad fan inte ens bra. Och när jag levererade på scen, publiken tyckte det var okej, men jag tyckte det inte var speciellt bra. Och då så kände jag så här, shit, fan vad dåligt. Då, när jag har gjort ett dåligt gig, då går det inte ens att prata med mig. Nu går det lite bättre, men inombords så är jag så här, fuck alla, alltså fuck mig själv. Jag är beställd lite, jag vill bara gå hem och skriva nytt liksom. Och sen jag vill inte få den här känslan.
Men då när du liksom känner att du inte lyckas nå upp till det som du ändå har satt upp som mål, då måste du, tänker jag då, sätta upp vissa mål. Alltså det känns som att du siktar ju mot någonting då. Så de här delmålen eller någonting, hur formas de liksom? Eller
hur man tar tycks, ja men bra fråga. Om man tar tycks, nu blir det jävligt mycket om mig, det är jättekonstigt. För jag vet om det. Ja, men det blir så konstigt, det blir så här, men nu är det bara om mig. Nu är det, bara,
det är bra, njut av det, för snart,
snart är det. Ja, exakt, snart är det. Ja, det blir så här, det jag tror typ så här, om man tar, det är som mitt långsiktiga mål, till exempel. Om 5 år, då vill jag vara Sveriges bästa ståuppkomiker. Långsiktigt mål att jag vill bli Sveriges största ståuppkomiker genom tiderna. Och då så, om man tar stand-up-komik då, då vill jag kolla, då vill jag liksom se hur ska jag kunna göra det varje dag. Hur ska jag kunna komma dit varje dag liksom, vad är det jag behöver göra? Vad är det jag behöver göra om ett mål? Vad behöver jag göra om ett halvår? Vad behöver jag göra om ett år liksom? Och så börjar jag tänka. Men samtidigt så vill jag också satsa på att bli världens bästa skådespelare. Och då är jag så här, hur ska jag kunna göra de här bitarna samtidigt? Vilket inte borde lätt att säga, men jag vill liksom så här, inte bara, men jag blir det. Och sen så jobbar jag inte för det, utan varje dag så jobbar jag för det liksom då, på olika sätt.
Jag gillar ju det att du så, att du förstår att för det första våga uttala det för sig själv, för det är väl det svåraste.
Definierar
sen målet. Även gå ut, nu är målet satt. Och sen att förstå vilket arbete det är förknippat med. Och ändå liksom orka göra det. Och ställa sig upp. Och jag tänker när jag ställer frågan till dig. Liksom hur, när man ställer väldigt tuffa mål. Och det kräver väldigt mycket arbetsinsatser. Så går man in med väldigt mycket energi. Och då så når man inte upp. Och då brakar man. Man brister lite. Så här, wow, det tar för lång tid. Vad ska jag göra för att det ska bli bättre? Jag tänker att det man måste vara väldigt bra på. För att nå väldigt, väldigt långt. Det är att hela tiden resa sig upp. Alltså, är man bäst på att resa sig upp, då kommer man ju vara den som tränar mest. Och då kommer man förmodligen att utvecklas bäst. Ja, det är lätt att känna så här. Det var inte så roligt det här med stand-up. De skrattade första gången, andra gången lite. Ja. Sen har det tar ju sån tid att bli bra på det. Och man måste lägga så mycket energi. Jag menar, även skådespelare, vad du än vill bli riktigt duktig på. Om du vill bli en bra golfare eller whatever. Så tar det ju skitmånga timmar. Och du måste ju också misslyckas ganska många gånger för att förstå var det är någonstans du själv måste växa.
Jag tror du misslyckas mer än att lyckas. Ja. Alla som man ser upp till, så mycket nej de har fått under hela åren. Jag tror att, eller tror kanske alltid varit så många säger, men den här eran, det ska ske så fort. Men jag tror alltid, på 40-talet så ville det också skulle ske så fort. På 30-talet eller vad det är, på Jesu tid eller Mohammeds tid, då vill det också ske fort. Så jag tror inte det är så lätt att säga. Nu på den här tiden, jag tror alltid att man vill att det ska. Ingen vill jobba så jävla mycket. Men man vill, jag tror det är viktigt att man, det man vill jobba för, jag tror att man måste tycka att det är kul. För då ser man inte att det tar så lång tid. Tror jag liksom.
Jag håller med. Jag tror att det vi säger att det går fort, det är att vi uppfattar att det är en förändring. Och om det är mycket förändring, jag menar, det måste vara en jävla massa förändring när man liksom börjar använda hjulet, kan jag säga. För det är också en sån applikation som, så fort du får in något nytt i det samhälle där du lever i, då har du ju nya möjligheter. Och när nya möjligheter kommer upp, oavsett om du beror på en dator eller ett hjul eller elden, så kommer det vara så vansinnigt mycket nya saker som blir möjliga att göra. Och då kanske det blir den här stressade stenåldersmänniskan som liksom, nej, eld. Nu kan vi grilla. Det blir väldigt mycket nya saker. Jag tror att man alltid uppfattar sin samtid som att det hänt, så här mycket har aldrig hänt. Det är en skön reflektion liksom att ta. Jag tror det är bra att förstå att det har alltid hänt mycket. Och man kan ju ställa sig bredvid då och vara liksom en passiv passagerare. Då är det inte så jobbigt med förändring. Då kan man bara rycka på axlarna åt det. Men om man vill stå mitt i det här conveyorbältet som liksom rör sig hela tiden. Då tror jag då måste man liksom ta fart för att hoppa upp där. Och man måste hela tiden hålla sig ajour.
Men hur gör ni då? Hur gör ni?
Alltså det här är något ämne som är jättesvårt för mig. Alltså jag har vanlig fall lätt att prata om väldigt mycket. Men just att ha disciplin och disciplin, det är svårt för mig. För jag vet inte riktigt, jag har inte fattat riktigt hur jag funkar. För jag uppfattar mig själv ibland som att jag har svårt att sätta upp mål och jobba efter discipliner. Men sen visar jag att jag gör det i vissa områden. I vissa områden är jag väldigt mycket rutinerat, har väldigt mycket discipliner, har en väldigt klar bild. Men jag har inte fattat skillnaden. För det finns områden som jag önskar att jag hade mer rutiner och var mer spårbunden. Men sen överraskar jag mig själv. Till exempel när vi började med komedi. Så fick jag höra väldigt ofta att det är bra att skriva skämt regelbundet. Varje dag helst. Och länge gick jag runt och hade dåligt samvete över att jag inte gör det. Men jag har kommit fram till att jag gör det väldigt mycket i mina tankar. Mm. Och jag har fått tips om att det är viktigt att skriva de där tankarna. För att annars försvinner de. Men jag ser att den förändring som man förväntar sig att komikernas skämt ska göra på ett år. Det är förändring som är rimligt. Det har skett med mina skämt. Även om jag inte har skrivit varje dag. Så att jag vet inte, på något sätt så förstår jag inte riktigt hur jag funkar. Men jag har svårt att sätta ord på det. Mm. För det har varit perioder i mitt liv där jag har varit väldigt, har haft väldigt mycket. Det beror på vad det är. Till exempel när vi flyttade till England, då var jag besatt av att mina barn måste ha vänner. De får inte vara ensamma. Och då gick jag runt och det projektet var masterprojekt i min hjärna. Så det som jag blev väldigt mycket rutinerad kring hade på något sätt med det där att göra. Till exempel nu när jag tittar tillbaka, det där gymmet som jag berättade, det var ett gym som jag gick till och det slutade med att jag spelade tennis varje dag. Jag spelade inte tennis varje dag för att jag är en motiverad människa när det gäller att spela tennis. Det var för att jag upptäckte att där finns en massa föräldrar. Om jag håller mig där väldigt mycket. Då kan jag hitta vän till mina barn. Så det beror på. Mm. Det är lite för komplicerat för att jag själv ska fatta det. Men det är lite grann så.
Det är disciplin och motivation. Mm.
Ja, men det är en annan.
Motivation är ändå motivation.
Mm. Absolut, jag håller med.
Ja. Inte där hade du hade ju ett mål som du strävade efter. Och det var att fixa vänner till dina barn.
Ja.
Det är liksom då. Ja. Och sen så vägen dit så har du hittat ditt sätt. Men du gav ju inte upp.
Exakt.
Eller fick du några vänner?
Ja, alltså men om du skulle fråga mig, Anagma, om du skulle göra sport, skulle du gå och göra det varje dag? Är du en sån människa? Mm. Nej, jag är inte det. Jag önskar att jag kunde gå till gym varje dag. Jag gör inte det. Jag önskar att jag var en sån människa. Men det krävs någonting annat. För att de där, jag har knappar som jag inte vet själv.
Ditt bränsle är kanske någonting annat. Än
ja, men jag har inte kommit riktigt underfund med vad det är. Jag tror ibland att jag vet. Jag får väldigt klar bild. Mm. Men sen överraskar jag mig själv. Jag vet inte riktigt hur jag funkar när det kommer till sådana saker.
Det var jättekul att höra. För vi har ju pratat så mycket om ditt tennisspel. Och när du bor där liksom i London. Är det?
I Bournemouth.
I Bournemouth. Oh, it's in England. Yes.
Det är en kuststad. Det är 2 timmar från
Är det söder om?
Ja.
It's a nice area.
Ja,
det
tror jag.
Jo, men när man skulle gå språkkurser då skulle man, var det bra att vara i Bournemouth.
Ja.
För det var så här beach. Så alla ville ju åka dit, mina kompisar. Liksom,
ja, du känner till det?
Ja, absolut. Aha, men jag fick inte åka dit, jag fick åka till Walton, Frinton-on-Sea. Och där bodde det, typ.
Hur gammal var det?
500 pers liksom. Lite...
Vadå, när du gick i skolan så åkte du dit?
Ja, jag var 12 år så gick man på språkresa. Man kunde 3 veckor liksom.
Var det riktigt språkresa eller var det så att du festade hela
tiden? Nej, jag festade inte överhuvudtaget då. Utan vi bodde man bodde
i. Vi kan inflika att du är född i England också. Ja. För att förenkla sammanhanget.
Men det var mer för att...
Eller var det?
Nej, det hade ingen koppling med det.
Nej, utan, okej, förlåt.
Det var mer för att när man gick i skolan... Jag är ju så jävla gammal så det här är på 70-talet. Men så då kunde man gå i skolan, då gick man på språkkurser liksom, och då åkte vi 3 till 4 veckor till England.
Utan den föräldrar?
Ja, visst. Det var mellan 5 och 6 åkte jag dit, kommer jag ihåg. Så jag var väl 12 år. Ja, jag var 12 år. Då var man där 3 veckor liksom. Och så fick man bo i en familj, bara prata engelska. Och så hade man engelska undervisningar på dagen.
Mm.
Jag har ju lite svårt att sitta still och så där på den här tiden. Så att jag var ju ofta utsparkad från lektionerna. Jag och två andra killar från Göteborg och Lasse Åbergs dotter, Anna Åberg.
Ja, det kan jag tänka mig.
Men du hade en fråga till den här, som du höll på med.
Förlåt, just det var det. Så nu zoomar vi in på frågan. Den var så här egentligen. Nej, det var ingen fråga. Jag skulle bara konstatera att det var väldigt kul att ha bakgrunden till ditt tennisspel. Mm. Sorry.
Jag förstod inte det själv heller. Nej. Men nu när jag tänker tillbaka till det, då fattar jag att det var därför.
Ja.
Ja.
Men för jag tror att vi alla tre som sitter och lyssnar på din berättelse kring det där hör också att det där är disciplin.
Mm.
Ja. För att någonstans är just att det jag, när du berättar så tänker jag lite grann på man kämpar, man har ett mål och man kämpar för att komma dit och att man faktiskt också kommer i mål eller försöker åtminstone, det är disciplin.
Mm.
Någonstans. Mm. Nu vet inte jag definitionen av disciplin, men någonstans, det är de banorna jag tänker när jag hör ordet disciplin. Liksom, att man vill... Mm. Så att, men sen kanske det inte är vad du tolkar som disciplin, men andra människor runt omkring.
Ja, precis. Har något,
jag håller med. Det var kanske att du gjorde det. Bara. Men för mig är det disciplin jättemycket. För du kunde bara varit, fuck it. Ja. De får leka med varandra. Ja. De är två. Mm. Förstår du?
Jag förklarar
det. Men du gjorde liksom så här, varje dag liksom, och du liksom, okej, de som spelar där och de som spelar.
Ja, verkligen, det var så.
Ja, det är jättebra.
Jag tror alla har.
Ja, exakt. Det är så här vi går. Det jag tycker är ascoolt. Ja, hur gjorde du det?
När det kommer till disciplin.
Mm.
Alltså jag har tänkt på det här nu. För jag har ju nog, som är mycket annat med mig som person, jag är liksom är väldigt delad. Liksom. Alltså, när det kommer till arbetsplatser så har jag jäkligt hög disciplin. Alltså, jag är riktigt så. Jag är till alla blivande arbetsgivare. Så, nej.
Nej,
men jag är väldigt lojal till mina arbetsplatser och jag är jävligt disciplinerad. Liksom. Mm. Jag missköter mig inte på jobbet. Och det är någonstans så här, det har jag lärt mig sen var lite. Att ett jobb, det sköter man. Liksom. Ett jobb är också så här, det är det som gör att jag får tak över huvudet och mat på bordet. Så det kan man inte hålla på och slarva med. Liksom. Så där är jag nog väldigt disciplinerad. Jag kan vara jättedålig på typ städa och sånt hemma. Där är jag jätteodisciplinerad.
Bor du själv eller?
Nej, jag bor ju tillsammans med min sambo liksom.
Okay.
Men hon är ju inte stökig, men... Nej, hon är jätteduktig på städa.
Det där ska vi undersöka.
Ja, fan också. Nu
ska vi köra med tystnaden.
men sen så, vad heter det? Men sen så sånt som jag har ju jävligt mycket passion över saker och ting. Och sånt som jag brinner för. Alltså typ... Sånt som jag är intresserad av, oavsett vad det är. Där kan jag liksom hålla på och gräva ner mig jättehårt och kämpa med det jättelänge. Liksom. Så att det är lite olika. Men sen kan jag vara liksom jävligt slapp i vissa grejer. Med jävligt
disciplin. Alltså.
Men jag vet inte på...
Men som Fernando, du är också en sån som när du säger saker så gör du det.
Jag är lite så här, jag vågar typ inte erkänna att det är så. Mm. Alltså, jag kan säga att andra gör. Men det är väl lite grann så där, när jag väl har... påbörjar någonting så vill jag fan ro i hamn. Det är lite grann det, tror jag.
Mm.
Sen startar jag jättemycket små projekt som jag aldrig slutför. Och det är väl där kanske min bristande disciplin kommer. Att det kan vara så att jag bara, men jag ska göra den här grejen nu.
Men det är väl kanske inte bristande disciplin. Det är bara att du märker att det är många kul.
Ja, så kan det ju faktiskt vara också. Intresse.
Ja, intresse, det är inget kul. Det är inte som att jag, allting som jag gör, lyckas med. Absolut inte. För det är liksom, det är mycket saker som jag bara, men det var inte speciellt kul.
Alltså, men precis.
Det vet, men det är ju en del. Och det är jag rädd för. Jag är skiträdd för att misslyckas. Skiträdd för liksom att shit fan, tänk om jag inte klarar av och bli det här som jag vill bli.
Mm.
Bli skådespelare, leva på det och stå upp komiker och allt det där liksom. För jag blev inte det när det kom till fotbollen. Så jag lade hur mycket tid och pengar som helst för det. Liksom.
Får man fråga vad som hände med fotbollen? Eller jag tänkte, för att du nämnde att du ville bli proffs inom fotbollen.
Ja.
Det var ditt mål.
Ja.
Och sen så avslutade du fotbollen på något sätt.
Ja.
Liksom. Nej, men vad hände där liksom?
Ja, när jag var 12. Liksom, inte alla killar, men många killar ville bli fotbollsproffs. Liksom. Och sen när jag var 12 år så jag ska bli fotbollsproffs som alla. Liksom. Men sen när jag var 16 så var jag så här, men då nu ska jag liksom gå in för det. Så kände det var en kille som heter Amara Kaylee som hjälpte mig att visa hur han gjorde då, för att han hade kommit från Sierra Leone och haft en väldigt lång bana med att bli fotbollsproffs liksom och sånt där. Så han visade mig hur man skulle spela ordentligt, för jag var en sån här som sprang hela tiden och kolla på mig, jag kan springa. Mm. Mm. Han lärde mig liksom, man tog emot bollen, man fick lära mig om fotboll på nytt. Och sen efter gymnasiet då drog jag direkt till, fick jag chansen att dra till Belgien. Fick jag. Och jag spelade, jag har inte varit någon sån talang eller var på talangen nu eller någonting sånt där, utan jag ville bara bli fotbollsproffs och tränade väldigt mycket för det. Och då så drog jag till Belgien och provspelade. Och så fick jag chansen att prova. Jag spelade division 4 liksom i Värmland. Jag var inte ens, men jag hade spelat väldigt mycket i A-lagsfotboll.
Mm.
Så jag fick provspela med juniorerna. Och de var typ så här. Ja, men de var 17, 18, 19. Och jag, de har inte kört så mycket A-lagsfotboll. Så det var lätt att komma in där. Och då så började jag spela fotboll i Belgien. Och sen så var jag där i ett år. En halv säsong ungefär sånt där. Så kom jag tillbaka till, så kom jag åka tillbaka till Kristinehamn. Visste inte vad jag skulle göra. Så fick jag chans att få ett jobb i Stockholm. Och då var det där jag började spela fotboll och allting där i Stockholm. Men bara typ i division 3 liksom och sånt där. Det var inget speciellt. Och så lärde jag känna mer folk. Och sen så drog jag till Oman. Då var jag 25. Så drog jag till Oman och spelade där. Och sen har jag märkt att shit fan. De måste ju, för mitt mål var i Oman. För att sen dra till Dubai och Qatar. För det var där de riktade pengar. Men då visste inte jag att där är du tvungen att ha någon sorts. Då var det på den tiden. Då var du tvungen att vara såhär, A-lagsproffs. Alltså du har spelat landslag, för de tar inte in vem som helst. Vilket inte den personen sa. Och då bara, shit, jag kan inte bara leva här liksom. För då hade jag fått första barnet liksom. Och det var såhär, och hade bostadsrätt. Och du vet, såhär, det var såhär, shit, fan. Jag hade inte varit som, fan fick man 15 lax eller någonting sånt där.
Hur länge sedan var det?
För jag är 34 nu. Det var när jag var 25. Så det var typ 10 år sedan. Ja, 10 år sedan. 26. Så jag drog tillbaka till Stockholm bara för att vänta. Jag blev på division 3, fick vänta. Skulle åka till Bergen en gång till. För många gånger blir det så här, kom häng med. Och sen så blir det inte av vissa anledningar. Det kan vara så här, det gick inte. Åka tillbaka igen. Det var en gång när jag var 27. Det jag sagt till mitt företag, jag ska dra nu till Belgien. Det var liksom allting. När det var Azerbaijan skulle åka till. Allting var klart. Jag hade sagt upp mig. Jag skulle åka på fredagen. Jag får meddelande på fredag morgon. Bara, tyvärr, vi tog en annan spelare.
Jävlar.
Och jag bara, så fick man gå tillbaka till jobbet. Och bara, de skulle inte åka till Azerbaijan. För folk var redan så, det kommer inte bli. Jag bara, de var inte menat då. Så man fick sitta och bara, hej, mitt namn är Fernando. Och du vet, fick bara ringa. Så säljer jag. Det var fruktansvärt. Men det är liksom sådana saker som erfarenhet som man tar med sig. Att det här med disciplin att aldrig ge upp. Och saker som inte händer. Då var det fruktansvärt. Då var det kaos. Men sen när jag blev 29 då visste jag inte, då hade jag liksom så här, ska jag satsa sista gången och åka utomlands och måste vara där ett tag. Typ 6 månader för då hade barn nummer 2 kommit. Eller då hade jag också börjat lite med stand-up som gick, så hade jag mer talang, hade jag talang för det gick väldigt bra väldigt snabbt. Så jag visste inte vad jag skulle välja, men då valde jag att lägga ner fotbollen då och börja då med stand-up då. Men
hur kom det sig att du började med stand-up?
Det började, jag körde när jag var, det var någonting som hette GT-skrattet för jätte länge sedan. Jag var
GT som i Göteborgs.
Ja, Göteborgsskratt. Ja, de var så här, när jag var 17 år då, 16-17 år, då såg min mamma bara, men de söker Sveriges roligaste talanger. Och hon bara, ska du verkligen vara med där? Så. Det var det hon sa. Det var hon som låg fram. Jag älskar din mamma Annika, men det var hon som låg fram. Här har du, kolla här, för jag har just kommit från Ibiza. Och rökt på. Och sånt där. Och det var sista gången jag gjorde det. För övrigt. Helt annan historia. Eller vi kan ta den också. Och då så sa de så här, men ska jag kolla GT-skrattet? Ska du vara med där? Jag bara, ja, det ska jag. Så jag åkte ner dit, så jag provade att köra stand-up då, där. Och så det var så här grupp, det var så här turné, det var så hur mycket folk som helst som åkte ner dit. Det var, vad hette han? Indien.
David Batra?
Ja, David Batra, eller Paki. Ja, David Batra, han var där, som du vet, så här, jury och sånt där. Så vi var, först var det så här grupp. Och sen så vann gruppen, så blev det kvartsfinal. Och sen semifinal, så var det final.
Mm.
Och så kom jag tvåa.
Wow.
Nu kom jag tvåa där. Det var en annan som var jättebra, en kvinna. Men jag kommer inte ihåg, hon kör inte längre. Men hon vann i alla fall att komma till Norra Brunn, gjorde hon. Och jag vann nummer 2 då, för jag fattade inte vem som vann. Så jag bara, för det gick asbra för mig. Men jag fattade inte vad som sa så här, och så sa hon hennes namn först. Så jag säger till den tredje personen som kom till, jag bara, vann hon? Hon bara, Alltså jag blev så förbannad. Alltså du vet, det gick, alltså du vet så här, och hon var jättebra liksom, säkert bättre än mig något, men hon var jättebra. Nej, men hon var jättebra. Men jag bara jag fann andra plats var att jag skulle till Newcastle. Jag bara, så jag fick åka dit, det var då på den tiden man fick åka båt. Och Newcastle är mitt favoritlag, så jag tog pappa dit och sen så åkte ut. Så det var jättekul.
Men det låter ju nästan som ett första pris. Men vi har alltså tagit oss från fotbollskarriär liksom. Det var jätteintressant att höra. Det, återigen, det här, jag tror vi har gissat lite rätt då. För du är disciplinerad, väldigt målmedveten och jobbar väldigt hårt för att liksom ta. Jag hörde ju Azerbajdzjan. Mm. Och jag ser liksom ett bergigt land där det är ibland skithett och ibland jävligt kallt. Mm. Så tänker jag. Så det var ju bara det, daring decision liksom, att eventuellt åka dit.
Ja, nej, men jag åkte ju vart, alltså, för de flesta som jag kände då, de lyckades inte i Sverige. Så vissa spelade i Vietnam, Azerbajdzjan, Cypern liksom, och sånt där. Så jag bara, men det vill jag också, för att de tjänar liksom hyfsat liksom. Nu tjänar jag vad blir det, 5000 euro, 6000 euro liksom, du vet, så någonting liksom att hålla, liksom, för mig i alla fall var det bra.
Ja,
liksom.
Absolut.
Så eller det är fortfarande fucking bra. Och då var det så här, men jag försöker liksom. Det behöver inte vara den här. Och det är samma sak med stand-up också. Bara för att det inte för mig var det så här, shit, syns jag inte på Brunnen? Shit, då går det inte. Eller syns jag inte på Rose, så går det inte. Eller på Maffa, shit, då går det. Men då får man hitta sina egna på något annat sätt ändå. Liksom, för det går. Det är bara att det blir svårt. Jag tror att lär man sig att göra den saken, att man inte är beroende av. Som faktiskt, ni styr upp en jävla podd. Det är helt fantastiskt liksom.
Men jag tror också det. Tack så mycket. Men jag tror också det, att man kan inte leva på det sättet att man låter omgivningen ge en chanser eller ta ifrån en chans hela tiden. För det är liksom, det är ju sällan någon som kommer att servera en saker. Och därför så har jag också lite tänkt liksom en stand up. Det finns så väldigt många mallar för hur du ska bete dig. Och det finns så många som kommer fram och berättar att så här ska man göra. Så här beter man sig. Så här går det till att skriva ett skämt. Så här ska man vara. Och det är jätteintressant. Jag tycker det är skitintressant att lyssna på alla människor där, liksom, som har förslag. För det är så man lär sig. Man lägger ett pussel. Men vi har pratat om det förut. Om du bara lyssnar på andra, då blir det ett collage av andras idéer. Och då lägger det som ett lager ovanpå dig själv. Vårt jobb är att rota fram och öppna oss själva egentligen. Och just det att när man startar en podd, gör en egen klubb. Jag tycker det är drivkraften. Det är du själv som kan göra det möjligt att skapa sentid. Får jag inte sentid på bra ställen där det är jättemycket publik, bra, då skapar jag ett eget.
Men hur startade ni en podd då? Hur kommer det sig att ni startade? Och varför startade?
Vi är tokiga, tror jag, alla tre. Nej, men vi träffade varandra och sen så vi ville lära känna varandra, tror jag.
Hur träffade ni?
Vi träffade varandra när vi gick på stand-up-kurs allihopa. Vi hamnade på samma kurs, tror jag. Och sen så, eller tror, vi hamnade på samma kurs. Och där lärde vi känna varandra. Men vi hade ju aldrig träffat varandra innan. Det var liksom...
Vi gick på Amis kurs.
Okej, ja.
Och så efter det giggade vi träffades, vi pratade. Vi tyckte vi pratade om så intressanta saker. Vad intressant.
När var det?
Då tyckte vi, det var ett år
sedan.
Ja, det var... Vi gick den här kursen i månadsskiftet november-december. Så jag tror det var första dagarna i december. Jag tror det var 2 december vi hade liksom...
Det var så här...
Var det lördag-söndag?
Ja,
snart. Vi lördag-söndag. Så hela lördagen, hela söndagen. Och jag minns när vi startade den där kursen. Då tänkte jag, vad kul nu. Äntligen ska jag få lära mig lite och skriva skämt och så här. Fan vad roligt det ska bli. Och så kommer vi dit. Och så, då får man en mail innan. När jag har jobbat jävligt mycket. Så jag har liksom inte hunnit förbereda mig så speciellt. Och då står det så här, ja då ska man köra 3 minuter. Liksom, inget material, ingenting. Så jag sitter på kvällen innan och säger, ja men jag är ganska kul. Ja. 3 minuter, det kan man väl, hur mycket klockan? Klockan är 10 nu, så här, ja men en timme då. En timme kan man skriva ihop, det borde man kunna få ihop en 10 minuter på i alla fall. Så jag började skriva liksom, för jag hade massa idéer. Och så här, ingenting blev ju kul. Det var så här, bara, det här är katastrof.
Shit,
så jag började förstå hur svårt det var liksom, att skriva själv. Så till slut så står jag med telefonen när vi ska, framför er liksom. Och så, jag vet inte vad jag säger en gång. Jag har ingen aning, för jag hade ju inget kul.
Ja, just
kul, liksom.
Vi började skicka
jag minns vad du sa. Nej, för det är liksom, det fick, man fick då gå upp på en scen och så satt alla de andra som gick kursen och som på en liten läktare liksom.
Okay.
Så man stod i strålkastarljus med en mic. Så fick man förbereda lite material och så fick man framföra det. Det var liksom det första man fick göra. Så man skulle liksom komma dit. Och det var ju varierande karaktär liksom, såklart. så hade vi då Alfons med hybris som kommer fram som kommer fram och kör snäga. Men du kör bland annat lite så här dagsaktuella grejer. Det var Martin Temell grejer, den byggde badtunna och lite sånt.
Mm.
Men du körde ju på, alla körde ju på liksom. Mm. Det var ju första gången alla försökte se på att ens alltså framföra någonting i ett stand-up-format. Mm. Liksom, så att alla var ju ett färskt blad liksom.
Vi hade ju två som var ganska duktiga då, kommer jag ihåg. Jabsa, Hjalmar och
Hjalmar
Fredrik. Lindgren. Jag tycker de två hade liksom bra... Jag tror som hade liksom material som var så här... Men det här är...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Kul.
Vad kul att du tyckte att Jan Nagme var bra. Tack Alfons.
Ja, precis.
Nej, men jag tyckte inte det faktiskt. Jag tyckte inte ni alls var bra. Jag tyckte inte jag heller var bra.
Du tycker fortfarande inte det?
Jo, det gör jag.
Ja, men
du det.
Vad sa
du? Kör
snart. Nej, jag kör. Ja, jag kör. Så jag håller på. Jag blev riktigt fast i det. Jag tycker det är skitkul. Lite, ganska mycket på grund, tack vare Robin.
Mm.
För han var så här energisk. Liksom efteråt och tänkte jag så här, ja, men nu kan man väl köra. Mitt mål var liksom att köra en riktig stand-up på Big Ben eller någonting innan sommaren. Det var mitt mål då i december. Så det hade jag som liksom, det ska jag göra. Och sen började Robin säga, ah, bra, nu har jag kollat upp den här klubben, jag har anmält mig här. Så det bara sprakade. Shit, och så du drog ju verkligen med, i alla fall mig, jag tror dig också.
Ja,
så han sparkade ut oss på den här liksom, upp och kör för fan.
Ja.
Så då gjorde vi det väldigt mycket under, särskilt under våren tror jag. Ja, vintervåren har det varit jävligt intressant. Men skitkul fortfarande. Mm, så träffades vi. Och jag hade väl en idé om att podda egentligen från tidigare.
Mm.
Och sen när vi träffades så fan, kan vi inte köra igång en podd? Bland annat pratade vi om det. Och sen så dröjde det inte så himla länge. Utan då köpte vi den micken och så här, nu kör vi.
Mm.
Sen har vi liksom bara gjort det liksom. Och det
kostar den mycket.
Den där är ju, den där är en billig rackare. Den kostar 1200 spänn.
Och den är bra.
Den är helt okej. Okay. Jag tycker nu, det är ju så här, det är bättre att ha enskilda mickar. Det blir mer isolerat ljud. Och okay. Nu är det här en ganska bra lokal som är ganska dämpad.
Ja.
Men hade vi varsin mick så skulle det låta, det blir mycket intimare och bättre.
Men det är det, ni har en mick och så gör ni, jag tycker det är så fantastiskt. Jag tycker det är så jävla grymt. Och bara, men vi ska göra en podd.
Ja.
Ja, vi gör en podd.
Men vi är inga materialspelare.
Nej.
Men jag skulle vilja komma in lite grann så här, apropå liksom disciplin. Du snackar ju lite grann om vissa mål, dels skådespeleri och dels stand-up-grejerna. Och du har ju rott hem en av delarna liksom, jag tänkte lite grann, du har ju varit med och både producerat och spelat huvudroll. Jag vet inte hur mycket mer du har skrivit manus också tror jag. Alltså, du har en film.
Ja.
Det var det jag tänkte. Du har två.
Ja.
Ja. Lite grann där är ju liksom, det är ju ett jävla tecken på disciplin. Tycker jag i alla fall. Alltså, att verkligen, för det är ju fan inte många som lyckas ro saken i hand. Liksom.
Nej, men alltså, jag tror återigen, lite sen när du roddade med olika stand-up-klubbar. Jag tror man, om man brinner för någonting, om man tycker någonting är så jävla kul, då är det säkert, jag tycker saker som är kul som man kan lägga ner. Men för min del, och sen när jag hade kört stand-up en del, då så var jag så här, men jag skulle vilja göra liksom någonting annat också. Det här kan inte bara vara det här. Jag vill bara älska stand-up. Men jag var så här, men för jag tycker det är kul att vara på scen, det är jaskul. Och sen var det en kille som heter David Insinga. Vi spelade fotboll tillsammans i Brandbergen. Han gjorde sina egna filmer. Han fick inte så mycket roller. Så han sa, men fuck it, jag gör min egna film. Han borde vara bra här. Liksom på eran podd. David Insinga. Grym skådespelare. Och han gör sin egna film. Han var så här, men jag har så många andra berättelser som inte blir berättade. Så, för han har fått sina jordbror liksom och sånt där. Och han tyckte varje gång det om förorten ska det vara om en sak. Liksom. Mm. Så han gjorde det. Så han sa till mig, men fan vad kul att du gör dina egna filmer. För jag fattade inte vart han var skådespelare. Men de kallar för Hollywood hela tiden. Jag tyckte det var så avständigt. Jag gillade inte han för han var på samma plats som mig.
Ja, ja.
Så jag var så, vad fan tar mig hela plats? Jag hatar han, men han är jävla trevlig. Men då sa han, men då så jag frågade så här. Jag tror väl det som är också frågan, att man måste våga fråga och få hjälp.
Mm.
Jag var så här, men för många vill inte göra det. Så jag frågade, har du någon, jag skulle vara jättekul att göra en audition. Många, nu när jag har kört lite så frågar folk så här, tja, kan jag få med din film?
Mm.
Utan de vet inte processen, du vet man skriver ett manus. Mm. Jag tänker på dig, på den, jag tänker på den, på den. Mm. Men om man gör en audition, då säger jag så här, om man säger liksom, kan jag göra en audition så får vi se.
Mm.
Och då fick jag, då sa han, då hade han ett projekt efter ett år. Så ringde han mig, du jag kommer göra en reklam. Vi var med en sån här rolig kille liksom. Så här. Då var det Cheesecake Palace som skulle öppnas då. Så gjorde jag en reklam för det. Och jag gjorde en audition för det. Och då tyckte de att jag passade. Så fick jag huvudrollen att göra Cheesecake Palace-reklamen. Och så gick jättebra, viral succé och allting gick jättebra. Och sen så fick jag med en annan film. En kortfilm då som heter Kluven Dröm. Som kommer bli en serie snart nu också. Och sen började det bli så. Och då tänkte jag så här, fan, okej, han gör de där sakerna. Och sen så började jag känna fler och fler folkproducenter. Så 12 stycken kortfilmer har jag haft huvudrollen i nu då liksom. Och sen så när jag hade det, jag tänkte att jag vill göra min egen kortfilm. Så gjorde jag, och stand-up och roligheter, det kommer väldigt lätt för mig. Men jag ville utmana mig själv. Och då så gjorde jag min första kortfilm som heter Mia Mor, som var en drama då, relationsdrama. Så går in på Västerås filmfestival. Och sen som vi visat då på Citas filmfestival, eller Citas Folkets Bio. Och sen det gjorde jag 2016. Och sen så tänkte jag, men jag vill alltid, jag har gjort den här nu vill jag liksom kolla om jag kan göra den här saken. Så efter 2017 då så gjorde jag Värmlänningen, som är en novellfilm då, på 30 minuter då. För jag ville ju att det skulle bli världens roligaste film då. Så gjorde jag den. Och sen nu då så har jag skrivit klart då till en långfilm då, som ska bli nästa sällskapsresa, som heter Sällskapsresan #Gambia.
Ah.
Så får jag inte, vi har pratat väldigt mycket om att Sober har pratat med till exempel, så får man inte sällskapsresan namnet, då ska man inte hashtag Gambia. Mm. Så det är det vi håller på med nu med producenter och sånt.
Om jag säger, förstår du själv att det här är ett resultat av jävligt bra disciplin? Det här, jag har ju verkligen disciplin. Alltså, när du, alltså jag är helt,
ja, men, är helt jag vet, jag tänker inte på det. Jag tänker inte på det. Jag bara så här, du vet, jag är mer så här målfokuserad. Och jag tror väl någonting som jag behövde inom fotbollen, och varför jag inte lyckades i fotbollen, det är ett, för att jag var inte kanske tillräckligt bra nog i vissa sammanhang, men sen också att jag hade så här, vad kallas det, prestationsångest hade jag. Så att jag vill, för mig var det så viktigt att vinna och klara det, så jag klarade det inte. Så när jag fick bollen så här, jag skulle dribbla av, det blev jag så här, nej, jag passar dig istället.
Mm.
Och den har jag tagit med mig från stand-up, och det kvittar om vem personen är, och det är nya skämt ska jag köra, det kvittar om det är, om Öz är där eller whatever. Jag måste göra det. Det är för mig jag ska göra det. Liksom. Jag vet inte om du svarar på din fråga. Men just med disciplin. Att, och då var jag så här. Om jag även gjort 5 mål eller någonting. Var jag alltid så här. Fuck it. Det var väl okej. Okay. Det var väl ändå bra. Men nu är jag med så här. Men det var fan bra. Man får fan tycka att det är bra. Att man är duktig liksom. Det är så här. Det var väl ingenting. Men svar på din fråga. Jag tror att. Jag ser inte det kanske. Det är disciplin. Det vet jag. Men det, jag ser det som ett mål. Att shit. Jag tog det. När jag var i Gambia då. När jag började, fick idén. Detta var i januari då, december till januari. Och då sa jag så här, men till sommar så ska jag gjort det. Vad heter det, manuset klart. Och sen på mitt mål var sen, till nästa år så ska jag filma och vara klar. Vilket jag tror inte det kommer bli. För att det är jättemycket med producera. Jag visste inte om att det var med pengar, alltså det är så mycket saker. Men det är ett mål som jag håller på med i alla fall.
Men när vi pratar om disciplin och mål, jag tror att det har lite grann med att göra hur man har varit uppväxt och vilka faktorer har tvingat en att göra olika saker. Växer man upp i Iran, själva skolsystemet gör att, alltså det är betygssättning från årskurs 1. Och det är alltid samma, det är väldigt rättvis och väldigt precis betygssättning. Till exempel om jag och du skriver inte vet jag, en uppsats, maxpoäng är 20. Och om du glömmer bort en kommatecken jämfört med mig, då får du 19,75. Okay. Så det är en väldigt precis skala. Och redan från årskurs 1, om du hamnar under 10, då blir du underkänd. Säg att det är kanske, jag vet inte, matte.
Mm.
Och så får du göra om tenta. Om du inte lyckas så måste du göra hela året. Du måste backa och göra om hela året. Och lärarna, de är väldigt auktoritära. Om, i alla fall i min, det har ändrats. Men i min barndom så var man otroligt rädd för dem. Men det räckte inte där. När man fick betyg, då var man tvungen att ta hem det. Och få föräldrarnas underskrift. Nästan varje månad. Och om de inte skrev under, då låg man illa till. Och så som jag var uppväxt. Om vi fick betyg under 19, vilket är fortfarande MVG, så var vi väldigt rädda att ta hem den. För att 20 fick man pengar, 19,5 fick man en femma, men 19, 18, alltså vid 17 då satt man och grät. Och det var fortfarande MVG. Och just det här systemet gör att du är disciplinerad, men med tvång och rädsla. Så när den där rädslan försvinner, när jag flyttade till Sverige, alltså ett år så var det kaos. Mm. För att jag var inte rädd längre. Ja, och jag var inte tvungen. Men det är en faktor som finns där fortfarande. Ja.
För det är det som du sa sen, med det med disciplin. För du har ju haft så mycket tvång disciplin.
Mm.
Och då fattar jag att men fan, du behöver, liksom, du behöver inte skriva. Utan du ändå har det ändå inprintat ändå. I
ja, det. Men ändå, till exempel jag och du, vi har pratat och du har sagt till mig, nej, men skriv, försök skriva varje dag. Jag tror att jag måste, om jag gick ett år kurs på stand-up comedy, om jag hade en lärare som jag såg upp till, då skulle jag göra det. Men nu när jag inte har det, då kommer jag behöva någon.
Jag kan verkligen relatera till det du säger, just att ha en coach eller ha någon som ger mig uppgifter. Det var där, då kommer vi tillbaka till det jag snackade om innan, det här med arbetsplatser. Alltså om jag har inget problem med hierarkiordningen. Liksom. Om jag har en arbetsledare eller en chef som är så här, det behöver inte vara liksom den här hårda sättet som du snackade om med lärare från skolan. Men liksom, om jag har en arbetsledare som säger att de här uppgifterna ska slutföras på den här veckan. Här ska jag, då gör jag det. Då får jag det gjort för att det är så jag funkar. Liksom. Så att jag kan relatera till det du säger, att har man liksom någon som en coach eller någonting, då lyder jag till det. Liksom. Och då får jag saker gjort.
Eller någon som sätter ramar kanske. Jag
vet inte. Ja, lite grann så. Sen har jag varit tvungen att liksom bli min egen coach i många fall också. För att få saker och ting att hända. För annars, sådär. Men jag kan verkligen relatera till det du säger, Nagme. Så att,
För jag kommer ihåg när jag skulle göra utställningen. Det var verkligen panik inför det. För det var så många moment som... Till exempel, jag hade inte valt namn till tavlorna. Och det var en sån sak gjorde att jag ville inte ha utställningen.
Mm.
Och då är min dotter ena tvillingen. Hon är jättebra på att liksom sätta ramar och gränser. Så här, precis som en lärare. Hon gjorde sån här mindmap, hon gjorde så här tidsramar. Och det var hon som sa till mig. Jag bara, men tack Nicky, det hjälpte verkligen.
Mm.
Och hon sa, mamma, tydligen du är en sån som behöver ha ramar.
Men hon känner ju det också. Hon vet ju lite grann om hur det funkar. Och hon kanske också vet i det sammanhanget med liksom din konst. Dels att hon kanske vill hjälpa dig för att hon vill hjälpa dig. Men också för att hon är din dotter. Och för att hon kanske också vill se dig.
Ja,
för att hon vet hur viktigt det är för dig också.
Ja, alltså vissa saker kan jag bryta i steg och följa dem. Men vissa saker går jag bara vilse.
Mm.
För det hon gjorde, hon hade något program. Där hon, alltså hon hade skrivit någon mening om varje tavla som hon skrev någon tidgraf på. Och hon kollade det varje kväll när jag kom hem från jobbet. Och sa, gjorde du det?
Mm.
Så jag behöver någon slags vägledning, någon slags kanske lite rädsla. Lite press.
Ja, men på det som du sa just nu, man tänker ju inte på. Alltså du brukar som programmerare och sen du kör du stand-up. Och sen gjorde du, jag hade ingen aning om de här tavlorna. Det är ju helt sjukt. När jag kom hem till dig, Jag bara gör det här också. Det är liksom så här, jag provar att göra vissa saker liksom, eller mycket saker. Mm. Det är därför jag tycker det är så kul med folk överhuvudtaget, för man vet aldrig historien liksom. Nej. Överhuvudtaget.
Mm. Alltså, det...
Ja, jag tycker det är skitkul verkligen.
Det är jätteintressant att öppna locket liksom. Mm. Och det är roligt när vi sitter och pratar här. Vi har de här samtalen liksom varje vecka nästan. Och så blir det alltid någon... Va? Var det därför du gjorde det? Liksom. Man öppnar ju luckor och sig själv också. Och börjar connecta saker.
Ja, för precis samma sak som det aha-upplevelse för er att jag sa det. Så är det för mig också.
Mm.
För jag är tvungen att tänka på sådana saker innan jag kommer hit.
Mm.
Och det blir plötsligt en sån här flash. Jag är tvungen att tänka på, aha, varför har jag problem med disciplin? Har jag det? Eller nej, där hade jag inte det. Men varför hade jag inte det? Så går jag tillbaka och så blir det insikt för mig själv att, aha, det är så kanske. Mm.
Men jag kommer ihåg, det här det är rätt länge sedan. Jag träffade någon kille på en fest. Det här kanske är när jag är 24 års ålder eller någonting. Vi började prata om lumpen. Liksom. Och jag berättade att jag inte hade gjort lumpen. Han hade tydligen gjort lumpen. Och han berättade att han lärde sig jättemycket disciplin av att ha gjort lumpen. Men han sa, jag upplever dig som en person som ändå har disciplin i det naturligt. Så du kanske inte hade fått ut lika mycket av gjort lumpen. Och liksom där, och det tyckte jag var jävligt intressant att få höra. Jag vet inte riktigt huruvida det stämmer eller inte. Men jag vet att vi har snackat lite grann om lumpen innan med dig. Alltså. Du har ju sagt att du har problem med auktoritära personer. Och, så. Och det är kanske inte något som passar i lumpen.
Nej, det gör det ju inte. Jag har... det är så här, jag vill ju gärna bestämma själv. Liksom. Mm. Jag är bra på att lyssna och jag tycker att jag har stor respekt för dem i det vuxna livet idag. Va?
Mm.
Men när jag var yngre så var jag bedrövlig. Jag hade svårt att jag tog ju alltid utmana en lärare till exempel. Om det var någon som sa att det funkar på det här sättet. Då kunde jag vara så här, det verkar ju orimligt. Kunde jag ta en diskussion. Och ganska bra tidigt på att hålla en bra diskussion med en bra struktur och logik och så vidare. Och många av lärarna vi hade, de var skitdåliga. Alltså de var jättedåliga, lite halvkorkade. Vi hade några bra, väldigt få. Men de flesta var lite korkade. Så då fick man ju hålla låda. Och det här är verkligen på 70-talet. Jag började 1972. Och,
slog man barn på fingrarna
fortfarande? Jag tror att man förbjuder barnaga på 70-talet någon gång sådär.
Han hade tur på barnaga.
Det var Gävle då?
Ja, det var Gävle. Mm. Och jag kan ju berätta att min fröken jag hade i lagstadiet, det var inga diskussioner. Det var bara, då jobbar man var tyst och så gjorde man läxorna, man gjorde proven. Jag kommer ihåg en gång, det här är tidigt i skolan, då ska det vara prov. Så när dragit isär alla bänkar, vi får sitta på rader, en jävla ordning och reda. Och jag vände på ett papper. Och då liksom... Vi fick ju inte börja provet förrän tiden var startad. Men jag var lite slarvig. Så jag vände på pappret. Och så sitter jag med pennan och börjar tänka. Och så helt plötsligt känner jag huvudet börjar gå fram och tillbaka. Så här. De har tagit tag i huvudet. Och så i håret så bara...
Du skämtar med mig!
Nej, så här. Tuk, 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 tuk. Och så bara skäller hon ut mig så här. Alfons, och så vänder hon på pappret så här. Bara, det ska ligga så här. Tills tiden har startat. Glöm aldrig det. Jag glömde ju aldrig det. Så henne lydde vi liksom. Och det var ett, två, tre år... Jättelugnt och fint. Sen när vi går in i fjärde klass, då får vi en sån här skön bullybumpa-gubbe liksom, som kommer in. Peter Arnberg heter han idag. Mm. Som var liksom nyutexaminerad lärare. Vi sprang ju 100 varv runt honom. Han bara, vad ni pratar mycket. Och vi var en väldigt livlig klass med massa starka individer.
Mm.
Så vi gick ju, vi bara pratade och det var kaos hela tiden. Han sa så här, hörni, om ni tänker fortsätta prata så här, då kommer ni att gå miste om utbildning. Vi bara så här, okej. Okay. Utbildning. Så vi fortsatte ju. Jag kommer sitta på den här bruna pallen. Och vara tyst. Tills ni börjar förstå att ni inte blir utbildade. Vi var så här. Vi var ju. Vi var,
i fyra.
Vi var så här 9-10 år så här. Ja. Okej. Okay, fotboll. Brännboll. Så vi bara lekte. Ja, vi bara lekte. Vi bara lekte. Och det här pågick ju liksom i fyran. Han hade tappat kontrollen helt. Vi får in en extra lärare.
I fyran då?
Ja, i slutet av fyran. Och halva femman. Extra läraren pallar inte det här så han orkar ingen mer. Så han bara hoppar av. Och då har vi en skolpsykolog på klassen. Kommer jag ihåg. Jan Schyman hette han. Och vi var ju lite så här, kom ihåg stämningen i klassen. Så här, nu är det allvarligt, nu får ni skolpsykolog. Vi bara så här, okej. Okay. Skolpsykolog var intressant. Och han var så här, ja men om ni skulle börja bete er lite bättre. Då skulle vi kunna hitta på ett belöningssystem. Och vi var så här. Det här är ju jättekonstigt. Okej, vilket då belöningssystem? Vi kan åka på en klassresa. Alla var så här, vi vill inte åka på klassresa. Det var kaos. Det var
i fyra
det slutade med att de satte specialklasslärare på hela klassen. Och så bröt de isär, vi var 30 elever till slut, tror vi var 25 kvar. Så flyttade de ut de mest störiga elementen liksom. Jag klarade mig precis för att jag hade en granne som frivilligt flyttade. Alltså jag ryckte liksom. Men jag har ju kontakt med några av de här. Det är jättebegåvade människor. Några av dem åkte in i sådana här obsklasser liksom, bland de här. Riktigt.
Hur såg obsklasserna ut då?
De lyfte igen, det man gjorde på den tiden var man lyfte ut störiga element och sådana som egentligen hade det jävligt svårt. Alltså det kunde vara väldigt, alltså barn då, ungdomar som hade väldigt svåra hemförhållanden som kanske inte orkade komma till skolan. Det var väldigt liksom, så det var väldigt konstig komposition av obsklasserna. Och några av mina kompisar som gick där, grannar, de var ju väldigt bright och hade liksom en trygg och fin familjebakgrund. Men var lite uppkäftiga. För det var inte okej okay, liksom. Så då blev de ditsatta. De andra kanske hade det väldigt svårt. Och några var väl kanske mentally challenged. Skulle jag säga. Så jag var nära att vara där. Men jag har ett problem med auktoriteter. För jag har, pappa har alltid lärt mig att ifrågasätta. Han kommer från Jamaica. Det finns en sån här, det är ju själva slave mentality liksom. Det finns en sån, vad ska man säga. Han kommer från väldigt fattiga förhållanden. Och där måste du ju lära dig att inte acceptera skit.
Var
liksom,
är
Kingston är han född i. Men sen har han bott mycket ovanför Montego Bay. I ett litet ställe som heter Catadupa. Catadupa. Så det, han har ju alltid lärt mig att ifrågasätt, förstår du inte, ta fighten. Acceptera inte att någon, varför någon säger det med auktoritet så behöver det inte vara sant. Utan tryck tillbaka, pushback. Så jag har ju varit sjukt jobbig så. Och tillbaks till frågan då. Någon gång så ska jag göra lumpen då. Och det var en intressant resa. För jag var så här, ja fast jag vet inte om jag är beredd liksom att göra lumpen på det här sättet. Ska jag ställa? Jag vet inte. Vad då för krig? Så att, ja, vi måste försvara oss mot fienden. Okej, vems fiende? Ja, alltså ryssen på den tiden. Ryssen kommer jag. Aha, men... Alltså menar du att jag ska gå ut och skjuta ryssen? Är ryssen bättre än det vi har här nu, menar du? Eller sämre?
Sa du det på riktigt?
Ja, men vi hade sådana diskussioner. De tyckte det var skitjobbigt. Nej, men man måste kunna ha en diskussion. De bara, men det var så här. Jag är inte säker på att jag kommer att må sämre i det ryska samhället. Om vi säger att det är Sovjet kommer in. Så här. Jag kanske har en jättefin karriär som politiker. Och de bara, nej, det kan du inte ha. Så jag hade ju sådana eviga diskussioner. Så gjorde man sådana här. Nu var ju, brorsan har ju mycket roligare historier om det än vad jag har. Men vi gjorde så här, Alfons, de straffade ju mig för olika saker som jag inte gjorde som jag skulle. Och det var ju skitkul, för man kunde ju alltid pushback liksom. Så vi hade någon major då som var så här, Alfons, nu tycker jag att du borde ha gjort det här på ett bättre sätt. Vi ser att du inte anstränger dig. Så här, nej, det, jag vet inte, jag är inte så motiverad. Jag har inte ansträngt mig. Hämta mig klockan 05.30. Jag körde bil, nedgraderad bilchaufför från kvartersmästare till slut. Liksom. Ja, då tänkte han, det här är ett straff. Jag tänker inte hämta honom. Utan jag går upp och så kör jag, det var skitkallt på morgonen och vi hade såna här utomhusövningar. Körde jag hela vägen ut till övningen. Så han stod ut och frös, det var så här 25 minusgrader. Och sen sa han, ja men du kommer ju aldrig att hämta mig. Nej, men var det så vi sa? Jag trodde jag skulle vara här. Det var vad jag hörde. Det var den order jag fick av dig. Och sen stod det ju ord mot ord. Det kunde man inte göra någonting åt. Så jag visste att han hade stått där en halvtimme och frysit. Så det var min pushback. Sånt där håller jag på med.
Gör du fortfarande så?
Nej, då gör jag. Nu har jag blivit både äldre och mognare. Och inser väl liksom att auktoriteter är ju... Alltså det är bra att ha en auktoritet. Alltså det kan vara ett bra sätt att styra saker. Det finns många auktoriteter som är väldigt bra för mig. Att utmana mig att bli bättre. Så idag är jag mycket mer lyssnande. Nu, på den här tiden var jag 20 år.
Du känner inte av så det som du var då. Du känner inte av det alls. Nu, du har inte fortfarande så här. Nu, även om du är äldre och visare nu. Men du känner inte av det alltså, så som du var då. Du har ingen alls. Du sa att shit fan det här.
Jag är fortfarande så att jag vill ju bestämma själv.
Mm.
Det, så är väldigt mycket. Liksom. Kommer någon säga så vi ska göra på det här sättet. Jag säger, vänta. För jag egentligen vill jag vara den i rummet som bestämmer. Mm. Eller att någon kanske säger, vi ska göra så här och så här. Okej. Okay. Den vill jag ha. Liksom. Men det får jag jobba med idag. Jag vill lära mig att jag kan inte hålla på. Liksom. Det är en mognadsprocess att kunna förstå. Och framförallt att lyssna på auktoriteter som är bra.
Mm.
Sen är det också bra att kunna ha den förmågan. Och kanske att liksom trycka tillbaka de auktoriteter som är dåliga.
Det är ju bra att du är närvarande om du vet om det. Jag har jättesvårt att ta kritik mot folk som inte har gjort det. Alltså även om du till exempel, ja men säg att jag ska göra en film. Och så frågar jag dig, du, hur ska jag, fan, jag tänkte jag ska göra en film. Så inte du, det är dum. Jag går inte ens fråga. Alltså, du, och så har jag svårt att bara, ja men varför, du har inte ens gjort en film. Varför ska du säga till mig att jag ska göra en film? Men din idé kanske är asbra. Mm. Förstår du? Jag är skitsvårt för någon som säger, ja men, eller någon, jag hatar ordet, nej det går inte. Är det där är svårt. Och sen har personen inte gjort det. En annan person har kanske gjort det. Även om personen har gjort det, så kanske den personen kanske gjorde det på sitt sätt. Och sen kan, betyder inte att jag inte kan lyckas. Men jag försöker verkligen säga med den personen bara är trevlig. Och liksom bara vill mig väl. Men jag har svårt liksom att säga, men varför ska du säga till mig hur jag ska skriva ett manus eller göra den här filmen du inte har gjort det. Mm. Det är som med filmen nu. Att, nej men shit, om du ringer till den här producenten, du kan inte bara gå till den personen. Du måste göra det här. Då är jag så här. Det är som du, men vem har sagt att det ska vara så?
Mm. Mm.
Att det liksom, jag gillar att det är så här, du ska alltid vara så rebell, men inte rebell. Vem har sagt att det ska vara exakt så där? Ja, men Colin Nutter kan du inte bara gå på så här. Man är ju som vilken person som helst. Mm. Vem har sagt, alltså, det blir så här, men jag försöker verkligen säga, okej, okay, vad du säger. Jag, liksom, jag har svårt för det, jag försöker liksom hela tiden.
Ja, men när det kommer till den, just den biten, när det gäller kritik och sånt, så folk som, till exempel i komedi, alla kommer och säger hur man borde bli bättre.
Ja, jag säger till dig.
Ja, men jag menar, jag väljer de som, alla får säga det.
Mm.
Jag blir inte provocerad. Jag är tacksam att alla kommer med råd.
Men du är trygg med
Men jag är väldigt kräsen med vilka jag väljer att lyssna på. Mm. Så liksom det finns några som jag lyssnar. Så det beror på. Det beror på om jag ser upp till den där människan som någon som kan det här bättre än mig. I alla fall, även de som är ganska nybörjare, de kan också komma med vettiga förslag.
Ja, men det är det.
Men jag har ändå, nej jag blir inte sur. Men det är kanske ganska persisk att man söker hela tiden kritik. Och så man är bra på... Nej, om någon skulle... Problemet som jag upplever att jag inte... Någonting som jag inte har fått svenskat än. Det är att om du frågar mig vad jag tycker om någonting som du har gjort, då får du skylla dig själv att du frågar det.
Ja, men det ska jag. Men det är så du ska vara.
Ja, jag gillar det också.
Jag kan inte fråga. Och det är det, just nu, jag älskar verkligen stand-up. Och du vet, jag är verkligen nörd hur man, du vet, så här, ligger pussel och sånt där. Jag kan prata flera timmar om det. Men just det här, någon säger bara, om man, jag vet att jag inte gjort ett bra gig. Och någon bara säger, ja men fan det gick bra. Mm. Och jag vet att du inte tycker att det gick bra. Alla vet. Det kommer ju från mig, från fotbollen, boxen. Du behöver inte säga till mig att jag har gjort ett bra när det inte är bra. Men jag märker, för jag kom när jag började med sån stand-up, jag var så här, och liksom jag var så här, jag kom dit, jag hälsade inte på så många för jag var tvungen att jobba direkt. Så jag hade kommit från jobbet och sen så var tvungen, så satt jag typ i ett jävla hörn och pluggade. Och sen så drog jag, för jag skulle liksom jobba och det var så här, barn, småbarn och allting. Så folk tyckte jag var så här dryg liksom. Fattar jag nu? Och jag tyckte de var dryga för att de inte hälsade liksom.
Mm.
Och jag var så här, det var så här, det var just det här med att med kritiken. Och sen så när de när jag lärde känna alla de här komikerna som är hur grymma som helst. Och de lärde känna mig, då var det liksom inte den här biten. Men just det här med att. Det här med att jag var såhär, jag ska fan vara bäst, jag ska vara bäst ikväll om det är de fem komiker, jag ska fan, och det är ingenting om jag sa det. För mig, jag fattar inte det. Jag blev bara såhär, men det är väl så det är. Alla vill ju vara bäst. Det är väl inte såhär konstigt. Jag kommer liksom såhär, Chante och jag bara tjafsa liksom såhär, vi tyckte oss om varandra i början. Jag var såhär, vadå? Hon tyckte såhär, men det är, du ska liksom bara, du ska liksom leverera och det liksom skapa och sådär. Jag var så, men det är väl själv du måste skratta.
Mm.
Du själv, du vill skratt du vill ha.
Mm.
Det är inte jag som vill skratta. Jag var så här, kvitt om, det var fem personer komiker. Jag ska vara den bästa komiker. Och då sa jag det till folk.
Mm.
Jag är så dum i huvudet.
Jag tänker vara bättre nu.
Ja, liksom, jag var ju den, liksom, det var själv. Och sen fattade jag ju, fan vad dum i huvudet jag. Att jag liksom, så här, för jag menar inte något illa.
Nej.
Med det. Att om jag vill vara bäst av alla här, så betyder inte att jag vill att ni alla ska vara sämre. Jag vill liksom så här.
Fast det där är nog, jag tror att det är en tolkningsgrej också. Såklart så kanske det många upplever ifall man skulle höra dig då säga det. Men någonstans så handlar det om att det du egentligen säger är ju, jag vill prestera så bäst som möjligt som jag kan prestera.
Men det skulle jag ju kunna säga på så det sättet.
Jo, men det är
istället för att säga, jag är liksom bäst ikväll.
Men ja, vad fan, vad då?
Jag ska, det, jag ska ha med dig varenda gång.
Jag skulle nu när jag säger att jag ska vara bäst ikväll, då menar jag så här.
Ja,
hej, Sanne. Ja. Jag ska vara bäst ikväll.
Robin, hur fan vad jag menar här nu när jag säger det?
Vad gigget kommer vara över.
Och jag tror som, hur jag upplevde i alla fall hur stand-up var då när jag började liksom för 5 år sedan. Det var väldigt så här, och jag var inte van med det. Mm. Jag var inte van, för jag var så här, om inte du tyckte om mig, då säger du det till mig.
Mm.
Då var det så här, jag kunde säga, jag var inte van med hela den här branschen. Jag kom dit, de inte... de har aldrig sett mig utav, för jag har bara kört fotboll hela tiden och sånt där. Så jag bara, jag kunde prata med den person. Och det var typ, jag kunde prata med Pelle Helgesson till exempel, och så kunde jag prata med någon annan person, och så kan jag bara höra Pelle Helgesson, du den här personen, så kan jag höra Pelle Helgesson bara säga, du den här personen tyckte du var helt jävla dum i huvudet. Jag bara, vad fan, jag satt ju för fan bredvid, hur kunde du säga det till mig då? Och så jag är så här, men så när jag ser personen nästa gång på gamla maffia, jag bara, du, jag hörde att du tyckte att jag var... Nej, det tycker jag inte. Jag bara, för mig var det helt så annorlunda. För jag var så här, jag bara, och jag har ju tjafsat, kom jag tjafsade med Laszlo också liksom. Vi stod och tjafsade på Södra Sällskapet och bara, du, och sen så blev vi asbra vänner liksom. För att det var, det kan ju, för att jag var ju så här, jag vet ju nu att jag skulle liksom tagga ner lite. Du behöver inte vara den här, jag ska vara bäst, vem av er vill vara nummer 2 liksom. Det var liksom den auran jag hade. Jag bara, kom in, så här är jag. Du vet så här. Det var, men så det, och det kan jag förstå om personerna som bara sitter där för att du kanske vill börja stand-up. Och det kan verka liksom så här, men fan är det där? Men det var så, det var med mentaliteten. Jag hade, jag ska vara bäst. Men nu är jag mer, den mentaliteten har jag fortfarande, men jag är mer ödmjuk med det liksom. För att det är liksom inte någon kul person.
Fast, får jag säga en grej? Alltså, några av mina första gånger, jag tror första gången faktiskt som jag någonsin såg det på scen, så var det just att du kom upp med som en frisk fläkt på scen. Du hade en aura som någonstans var så här, jag bara, shit, det här är, det var liksom, det var en framtoning som var, det här är underhållning. Jag, när jag väl stod i publiken, det var långt innan jag hade börjat med stand-up själv, så var det så här, det här är det jag vill se. Jag vill se någon som kommer upp och levererar underhållning. Nu menar jag inte på att om man inte går upp med den framförhållningen på scen, att det är sämre. Men alltså, det blir, för publiken vill ju bli underhållen. Det är därför, alltså det är showbusiness liksom. Och det tycker jag någonstans, jag tycker att det behövs.
Mm.
Framförallt inom stand-up eller all typ av underhållning. Så jag tycker inte att det nödvändigtvis är någonting negativt. Nu är det i och för sig... snacka om hur någon är på scenen.
Ja,
det kan det är för olika grejer.
Det är intressant att du säger, för jag försöker, jag vill visa det på scenen mer än att visa det.
Ja.
Men samtidigt när jag sitter som på Big Ben, då ser alla så här, och jag har Maino, en artist som heter Maino, som har en låt som heter Harder Than Him, är Harder Than Them. Och då tittar jag så här, jag ska köra hårdare än alla. Så jag tittar så här, alla, jag ska fan vara bättre än alla. Men jag säger inte det, utan jag bara tänker det, och sen så vill jag leverera på scenen. Sen ibland blir det inte så. Men just det här med stand-up, just det här med stand-up, så skulle du dra det?
Vad säger du?
Skulle du dra
det? Snart.
Vi ska
kanske rappa. Nej, du bara avslutade.
Ja, nej, det jag tänkte bara säga var så här, att det, just det här med stand-up, för mig har alltid varit underhåll som du säger. Att för mig är att det ska skrattas, det ska vara kul att kolla på stand-up. För när jag började var det så här, bara, det var fult. Att du, de kallade mig för så här, skratthora. Vadå, ska du få skratt? Det är så här billiga skratt. Men jag vill att, för när folk ser mig, jag vill liksom folk som skrattar såhär, bam, 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 bam. Det var min stil. Men det var inte liksom jätteinne då. För det som jag märkte, att då var det så här, då hade Soran lyckats. Då ville alla många köra den stilen lite. Och då var det så här, okej, lite laid back. Liksom, vilket var nice. Då ville många köra den. Och sen så var det, för folk var lite trötta på just den här, vad heter det, comedy live, det som Janne Westerlund och Öz körde. Så det blir ju så olika nivåer. Och sen så kom ju Simon Gärdenfors upp, och då ville många köra lite som hans stil liksom. Så min stil blev aldrig liksom, då tänkte jag, men jag vill fortsätta. Jag var så här, shit, ska jag, för jag har fått så mycket nej på massa klubbar. Så, nej, men du kör mer mainstream, Fernando. Du är mer för, du vet, den här breda massan. Vi vill ha mer så här komiker, så nischade.
Mm.
Och jag var så här, för mig var som en stand-up skulle vara kul. Det skulle vara för alla. Jag vill ju vara bäst. Jag vill ju nå alla oavsett ålder, kön, etnicitet liksom så här, eller klasser, whatever. Så jag var så här, hur fan ska jag göra liksom? Så man blir liksom så här. Men nu är det skönt att se att det inte, som tycker jag alla, ni vet inte hur ni upplever, men jag tycker inte att det är så nu i alla fall som det var då.
Vi här har ju sagt att vi står på scenen för att få skratt. Vi står där, vi ska underhålla. Vi ska inte stå där och säga att nej, men om det passar inte så skratta inte. Då har det egentligen, tycker jag, inte så mycket på stand-up scen att göra.
Mm.
Jag tycker att man som komiker har ett ansvar att stå på scenen, leverera en underhållning, publiken ska skratta. Skrattar inte de mot mina skämt, då, den dagen, då har inte jag lyckats. Nej, då har jag inte fångat publiken. Nej, lär mig av det. Nästa gång ska ni fan skratta. Det är mitt ansvar att ni ska ha kul. Det tycker jag är. Det är en komikers uppgift.
Ja. Mm.
Det andra tycker jag är lite av en bullshit-grej. Liksom. Ja. Att passar inte så kommer inte in. Ja, men då kanske du är poet. Alltså en, du ska inte hålla på med komik. För komik handlar om att få folk att skratta.
Mm.
Och med de orden så tänker jag att... vi får tacka Fernando.
Tack så hemskt, det var jättekul. Tack så hemskt mycket. Det var jättekul.
All energi.
Tack så mycket.
Sen har du blivit världens bästa komiker. Vill du komma tillbaka till podden?
Ja, 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 ja. Jag får.
Ja, vi behöver väldigt mycket insyn.
Vi kan tänka oss att ta det på vägen.
Och ja. Målet när vi alla är tillsammans där uppe. Fan.
Ja, det är sant. Bra. Ja. Men då kanske du blir nummer två, Fernando.
Exakt, jag är okej med det. Jag är okej med det.
Ja, här inne har vi alla stora fansinne. Så.
Jag är okej med det. Jag är okej att vara nummer två ibland.
Hur fan kan den platsen?
Jag måste bara tänka hur jag ska bli nummer ett.
Tack.
Tack, tack så mycket. Tack. Ha det bäst.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.